Vatten, ja, det är viktigt för oss alla ihop. Men reser du till Mellanöstern, där det är varmt, det är torrt och mycket av det är öken. Och då är vatten även viktigare. Du torkar oss ut jättesnabbt, solen bakar och då är det viktigt att ha vatten med sig. Har du inte det, klarar du dig inte länge i länderna. Och det vet folk. Och alla försöker också att hjälpa varandra. Det är som en gammal tradition. Att finns det någon som ber om vatten så går man även ut av vägen för att hjälpa och ge vatten. Även sen framåt om man möter den. Jag kommer ihåg sen när jag reste i de länderna och där man pratade om det. Att det var som typ en helig plikt. Man sa aldrig ifrån. Idag ska vi se lite grann på hur Jesus också kom i nöd. Hur han behövde vatten och frågade en kvinna som man inte skulle förvänta sig att han ville ta kontakt med, just om hon ville hjälpa med att ge vatten. Vi är tillbaka på mannen, vi är i Johannes evangeliet och i begynnelsen är det fjärde kapitel. Över de sista par avsnitten har vi sett hur att Jesus, han har haft kontakt med Nikodemus, han har värd i en utväxling med Johannes döparen, eller rättare kan se hans lärjungar och Johannes döparens lärjungar i relation till deras succé och hur många de döpte. Och vi såg hur att Jesus efterhand döpte fler än Johannes döparen. Och Jesus lärde vi sist försökte dra under sig från en konflikt. Han önskade ingen öppen konflikt med Johannes. Johannes hade gått fram för honom, banat vägen för honom. Och när det nu började bli lite spänningar så drog Jesus sig helt enkelt tillbaka. Det står det i början av det fjärde kapitel av Johannes evangeliet, vers 3, att han lämnade Judean och vände tillbaka till Galileen. Och vers 4, han måste då ta vägen genom Samarien. Så han har verkat här nere i Judean och det har börjat bli de här spänningarna med Johannes lärjungar om vem det döper flest. Och Jesus han tar sig helt enkelt tillbaka och säger, det här det är onödigt. Det har inget behov av någon konflikt här. Så han tar sig tillbaka upp mot Galileen och kommer då igenom Samarien. Och då kommer han ju då igenom, det står här, han kommer till den samariska staten som heter Sykar. Det var ett jordstycke som Jakob hade gett till sin son Josef. Och vers 6, där fanns Jakobs brunn. Och det är intressant också här, då ser vi igen lite det här med vatten. Att det var så viktigt, man grävde brunnar och de här brunnarna var nästan heliga. Man uppkallade dem efter vem det hade byggt dem, man visste var de var. Och ofta när man reste så reste man från brunn till brunn. Man liksom visste var man kunde få vatten på de här vandringarna. Och då är frågan lite, han reser igenom det här området. Och vi ska prata lite om vad det är där egentligen händer här vid brunnen. Men innan dess, Jonathan, vem var samarierna, det land han eller området som Jesus här åkte in igenom?
Så vi ser ju att Samarien ligger ju precis mellan Galileen och Judeen. Mm. Och historien bakom samariterna eller samarierna är ganska invecklad. Det var nämligen så att Israels folk, de var ett folk från början. Mm. Men sen så blev det en splittring och 10 utav stammarna, de bosatte sig i norr. Och så Juda och Benjamin och några andra stammar. Och Levi stam, de bosatte sig i söder. Så det har två stycken riken. De ena kallades då för Israel och de andra för Juda. Och Israel, de hade ogudaktiga kungar, varenda en utav dem om man läser i kungaböckerna. Och till slut så Gud hade varnat dem genom profeter gång på gång. Och till slut så sa han att nej, nu tillåter jag assyrierna att komma och förskingra det här folket. Och det hände också. Och de här israeliterna spreds runt om i hela den då kända världen. Mm. Och sen så tog kungen i Assyrien, och man kan läsa om det i andra kungaboken 17. Och där så står det om hur han placerade in andra folk från andra delar av sin provins för att bosätta sig där. Så det blev en blandning mellan israeliter, mellan andra nationaliteter, och de gifte sig in med varandra, och så blev det då den här gruppen som kallades för samarierna. Mm. Samaria, det var egentligen huvudstaden i det här nordriket i Israel från början, så det är därifrån namnet Samarien kommer. Och det blev också en blandning religionsmässigt sett. Mm. I andra kungaboken 17 så läser vi att så fruktade de visserligen Herren, men de tjänade dessutom sina egna gudar på samma sätt som de folk de kom ifrån. Än idag gör de som förut. De tillber inte Herren och gör inte efter de stadgar och den sed som de har fått. Så det blev en blandning. De fortsatte med sin avgudadyrkan och sen så tillbad de också Herren. Och när den judiska nationen då, när de hamnade i fångenskap och de kom tillbaka efter fångenskapen, så skulle de bygga upp sitt tempel. Och då kom samarierna och frågade, får vi också hjälpa till? Mm. Men de blev nekade den förmånen, och då blev det en konflikt, en fientlighet mellan de här två nationerna som fanns kvar ända till Jesus tid. Mm. Så de avskydde varandra på många sätt. Och man ser också...
Så stärkte man hjälp inte varandra. Liksom. Man hade ingen kontakt med varandra alls.
Nej, utan det var helt enkelt, det ansågs som en del av sin nation, att om man var nationalistisk så skulle man avsky den andra. Alltså det var en del i ens identitet till och med. Och
det gick så, det är lite det senare när Jesus berättar en berättelse om det vi ofta känner som den gode samariten. Och han hade en man som hade blivit rövad och slakat ner, att han låg där. Och liksom har han att det i slutändan var en samarit som hjälp honom och gjutan inte gjorde. Men då får vi också hela den här konflikten som lite läcker i det här. Så det var en mycket stor och känd konflikt.
Vi kan ju läsa vidare vad som händer här när Jesus då kommer hit. Lärjungarna, i vers 8 så står det att hans lärjungar hade gått in i staden för att köpa mat. Mm. Ja, även om de avskydde varandra, så i alla fall att köpa mat, det fick man enligt de rabbinska traditionerna.
För alltså, vi går ju tillbaka i vers 6 också, det med vi fann att Jakobs brunn var det. Mm. Och så står det att eftersom Jesus var trött av vandringen satte han sig där vid brunnen. Det var omkring den sjätte timmen. Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig att dricka. Mm. Och hans lärjungar hade gått, som du säger, för att köpa mat i stan.
Exakt.
Och konflikten har du i nästa vers också då, hvor hon själv tar upp den här konflikten, den här kvinnan. Den samaritiska kvinnan sa direkt till honom, hur kan du som är jute be mig som är samaritisk kvinna om något att dricka? Jutan omgås inte med samaritanerna.
Ser vi det.
Men det är mycket vi har i den här texten. För först så ser vi ju här att dels berättar det här något otroligt mänskligt om Jesus. Jesus var människa precis som du och jag. Han levde här på jorden. Han hade växt upp, jobbat hela sitt liv som snickare. Och här ser vi igen den mänskligheten, att efter han var trött. Han hade vandrat och han var trött precis som du och jag skulle bli trött. Det var mitt på dagen, det var varmt. Och jag tycker det liksom tar det här mänskliga med in så fint här, att det är helt vanligt. Och han sitter då, jag vill säga mitt på dagen, för då står den sjätte timmen. Och det ser att man räknade den gång. Då räknade man första timmen, det var då typ soluppgång klockan 6. Och så fram till klockan 12, mitt på dagen. Då var det 26 timmen.
Det är som hetast här nu på dagen.
Där står solen hög, för du är nere ungefär mitt i närmaste ekvator, då står solen hög på himlen. Och det är varmt här, så det är verkligen mitt i heten. Nu, det kan jag undras på, han är vid en brunn. Han sitter där och han är törstig. Och tydligen är det ingen där omkring. Och det brukar ändå vara heller. Mitt på dagen gick man inte och hämtade vatten. Man kom tidigt på morgonen eller man kom sen på kvällen när det var svalt, när det var kallt. Mm. Där gick man och gjorde allt det fysiska. Och mitt på dagen, då var det siesta. Då vilade man och var inte ute i solen. Men den här kvinnan, varför kom hon ut då? Just mitt på dagen?
Det är en intressant fråga. Tydligen så var hon kanske utstött på något sätt ifrån den vanliga umgängeskretsen. Mm. Och vi, när man läser vidare här så får vi reda på troligtvis vad orsaken är.
Mm.
Men vi kan läsa vidare vad som händer här, vers 10. Jesus svarade henne: om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig, ge mig att dricka, så skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten.
Mm.
Hon sade: herre, inte ens en skopa har du och brunnen är djup. Varifrån får du det levande vattnet? Inte är du väl för mer än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap. Jesus svarade henne: var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv.
Mm.
Kvinnan sade till honom: herre, ge mig det vattnet så att jag inte blir törstig och behöver gå hit och hämta vatten.
Mm. Och det är intressant det här, för att här knyter Jesus ju an till flera intressanta saker i Gamla testamentet genom den här texten. Frasen levande vatten kände man igen från Gamla testamenten. Det är ordagrant tagit från bland annat Jeremias 2 och vers 13, där det står: till mitt folk har begått en dubbel synd. De har övergett mig, källan till det levande vattnet, och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. Mm. Och här tror jag det ligger lite grann koppling till det du precis säger med samaritarna. De hade liksom överlämnat en del av deras tro och blandat upp det med andra brunnar, man ska säga, som inte kunde hålla vatten. Mm. Alltså deras religion var inte ren med. Och Jesus gör en liten anknytning, tror jag, till något av det här.
Det är ju det här med törst är ju en bild också på den andliga törst som alla människor i alla tider har känt. Att Gud har, det står i Bibeln att Gud har satt evigheten i människans hjärta.
Mm.
Att varenda människa längtar efter någonting mer. Någon sann tillfredsställelse som faktiskt kommer att hålla. Och många försöker att släcka den här törsten genom olika nöjen, genom andra sätt att leva på. Men det som faktiskt kan ge den här sanna tillfredsställelsen, den släcka den sanna andliga törsten, det är det vatten som Jesus ser. Och vad är det för vatten han pratar om? Han talar om det levande vattnet.
Och sen är det ju intressant här också igen att han knyter an, för vad är det han egentligen vill?
Mm.
Vers 10 står det: om du visste vem det är att prata med dig, då skulle du ha frågat honom. Jesus vill ju att han ska på något sätt kunna uppenbara sig för kvinnan, att hon ska förstå vem han är, att han är Messias. Så han anknyter här igen med vattnet till en gammal testament text som just berättar om det här med vattnet. Och det har vi ju i Jesajas 49. Och hela den texten i Jesajas är ju en del av en profetia som just är också, profetia om Messias som ska komma. Och det är en mycket klar text också omkring det. Jesajas 49 och vers 10. För att vi känner det, alltså, dels lite längre upp, vers 3, så står det: du är min tjänare Israels, genom dig vill jag förhärliga mig. Så vi har liksom, och hela texten man läser igenom är en profetia omkring Messias som ska komma.
Precis.
Och sen kommer den här texten specifikt lite längre ner: de ska varken hunga eller törsta, ökenheten och solen ska inte skada dem, till deras förbarmare, alltså Messias, ska leda dem och föra dem till vattenkällan.
Mm.
Så här gör han också, tror jag, en koppling i hela den här snack med vatten till gammal profetia som de borde veta om och känna till, som pratar om Messias som ska ge vatten.
Kvinnan hade ju sagt: är du för mer än Jakob som har gett oss den här brunnen? Och han anspelar just på den här att men faktiskt, det ska komma en som ska ge dig det här levande vattnet.
Precis.
Och det är intressant, om man tittar i Jesajas bok tidigare där, så står det i Jesaja 12 och vers 3: Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. Och det här är den anspelningen som Jesus vill göra. Han vill leda den här kvinnan från det fysiska vattnet Precis. Till att tala om frälsningens vatten. Mm. Och det är det som hennes själ längtar efter. Det är det som alla människors själ egentligen längtar efter. Oavsett om man är medveten om det eller inte. Det finns en tomhet inom en som endast Gud kan fylla.
Och då är det ju hon också direkt ger gensvar till det här. Säger, Herre, ge mig att detta vatten. Hon liksom, nu börjar hon att längtas efter. Och då är det Jesus tar nästa steg och säger okej. Men det är en sak till som jag måste hjälpa dig till att se. För att du kan ta emot det här vattnet. Och det är att se din egen tillstånd, ditt eget behov. Och då fortsätter vi i vers 16 med berättelsen. Han sa, gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan sa, jag har ingen man. Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Det du sa det är sant. Mm. Så han kommer ju hem med en klar rättvisning till henne om att i princip säga att du lever i synd.
Mm. Man kan tänka med hennes förvåning här. Här så får hon den här frågan, gå och hämta din man. Och hon säger att nej, jag har ingen man. Och Jesus på något sätt läser henne direkt och säger att ja, det är sant. Du har ingen man, men du har haft fem och den du har nu är inte din man. Och hon känner ju att oj, här är någon som... Mm. Hon kan inte förneka någonting. Och hon känner sin synd på det sättet.
Ja, hela henne som man ska säga idé med att komma till brunnen som vi började prata lite med. Det är mitt på dagen när det inte är någon annan. Som en utstött kvinna som försöker undvika. Och så kommer hon och där sitter en person. Och inte nog med att sitta en person. Han bara berättar direkt om vem hon är. Mm. Och vad hon håller på med. Och det är liksom ingen... väg ut, men eller gör han det på ett försiktigt och snäll sätt.
Hon känner ju inte att han fördömer henne i det att och liksom stöter bort henne och trycker ner henne, utan han uppenbarar det här för att han älskar henne och vill att hon ska komma ut ifrån det här. Det är intressant om man tittar i den här i Jobs bok till exempel, så står det då, vet du inte att det alltid har varit så, allt sedan människan sattes på jorden, att de ogeraktigas jubel är kortvarigt, att den gudlöses glädje varar ett ögonblick. Mm. Hon hade försökt få sin tillfredsställelse genom relationer och andra sätt, men det hade inte lyckats. Det hade varit bara tillfällig glädje. Mm. Men det som Jesus ville för henne var att göra henne sant och lycklig. Och då behövde det här uppenbaras. Det kan kännas jobbigt, men det var nödvändigt för att kunna få den sanna glädjen.
Och då är det ju att igen, alltså på något sätt så använder hon den här, kommer med någon annan fråga, en liten teologisk dispyt emellan gjuterna och samaritarna, för kanske jag kommer lite grann undan den här frågan som är lite för nära. Men Jesus vänder ju det på ett fantastiskt sätt till Indi och bringer henne tillbaka till omvändelsens fråga.
Vi kan läsa vers 19 här, det står, kvinnan sa det, Herre, jag märker att du är en profet. Och sen kommer hon in då och byter samtalsämne. Våra fäder har tillbett på detta berg. Det här är Gerasim då som var i Samarien. Och ni säger att den plats där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna, den tid kommer då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Mm. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här, då sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Mm. Kvinnan sa till honom, jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han förkunna allt för oss. Om vi bara tittar tillbaka på de här verserna lite grann. Här så... talar hon om att, ja, vad är det rätta egentligen? Ska vi tillbe på det här berget eller ska vi tillbe i Jerusalem? Och troligtvis är hon lite misstänksam om att det här kanske är någon profet som kan undervisa henne om det här. Och kanske det till och med är Messias. Mm. Men Jesus hade visat att han hade inte de här fördomarna som judarna hade mot samarierna. Eftersom han ber henne om vatten och så vidare. Men nu försöker han bryta ner samariernas fördomar mot Israel och mot judarna. Eftersom det fanns en konflikt där också. Mm. Och samarierna var ovilliga att erkänna att judarnas religion var bättre än deras. Men Jesus visar att faktiskt Jesus klassade sig själv som en jude. Och det var ifrån den judiska nationen som han kom. Mm. För att det var de som han hade anförtrott den heliga skriften och hela den religionssystemet. Mm. Paulus skriver i Romarbrevet så här om israeliterna. De är israeliter, de har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löfterna. De har fäderna och från dem har Kristus kommit som människa. Han som är över allting Gud prisad i evighet. Amen.
Mm.
Så de hade en fördel. Däremot så säger inte Jesus att bara för att de var födda som judar så betyder det att de är automatiskt frälsta. Eller att de har en speciell titel till att vara bättre än andra folk. De har en fördel, men den här fördelen hade ansvar.
Mm.
Och vi vet att Johannes döparen, han var väldigt rakt på sak med de här judarna som stoltserade sig med att ja, vi är Abrahams barn. Han sa, tro inte att ni kan säga att ni är Abrahams barn. Mm. För Gud kan uppväcka Abrahams barn från dessa stenar. Så det är inte DNA som spelar någon roll. Men det judiska folket hade fördelen av att de hade alla de här, de hade skrifterna, de hade tempelgudstjänsterna, allt som pekade fram emot Messias. Så det här bryter Jesus ner.
Och sen går han ju direkt in på igen och pratar om att fokus är inte templet, fokus är inte berget. Det är samma som han försökte att lära judarna när han var i Jerusalem och han rensade templet. Liksom att försöka sätta fokus på det där hände i templet och inte själva byggnaden. Och här så går han vidare som han har försökt att prata med Nikodemus om och lära omvändelsens kärna med att få den heliga ande som en del. Och säga det är det och sanningen som är fokus. Och då visar kvinnan ju också en öppenhet här på sig. Säger jag vet att Messias ska komma. Mm. Och när han kommer ska han få kunna allt för oss.
Och var har han fått den här idén ifrån? Om man tittar på deras historia så ser man att de hade förkastat större delen av Gamla Testamentet på grund av judarnas misstolkningar. Men de hade Moseböckerna kvar.
Mm.
Och där så fanns det löften om Messias. Så samarierna såg fram emot Messias precis som judarna såg fram emot Messias.
Precis.
Och vi ser till exempel här är en av profetiorna som hon var väl bekant med. Vad Moses säger, en profet ska jag låta uppstå åt dem ibland deras bröder, en som är lik dig. Och jag ska lägga mina ord i hans mun och han ska tala till dem allt vad jag befaller honom. Och om någon inte lyssnar till mina ord, de ord som han talar i mitt namn, ska jag utkräva det av honom. Mm. Så här var det just det här om en lärare som skulle komma och undervisa dem om allt.
Mm.
Och det var det de såg fram emot. Och det är det hon ger uttryck för här också.
Och det ger också klart uttryck för att även om de har en dispyt och det är en skillnad mellan judarna och samaritarna, så känner hon fortfarande och samaritarna fortfarande att Messias skulle också komma till dem.
Exakt.
Och de skulle vara beredda, som de står här, att lyssna på honom för han skulle få kunna till dem också. Och då är det Jesus kan liksom inte vänta längre och säga vers 26. Jesus säger till henne, det är jag som talar till dig. Det är liksom, han kan inte vänta mer. Jag är Messias. Och hon svarar direkt igen med att lämna allt vad hon har. Det är 28 står där. Kvinnan lämnade sin krocka, står där, gick in i stan och sa till folket, kom och se en man som har sagt till mig allt vad jag har gjort. Han kanske är Messias. Så det direkta hon gör är att spränga hem, vittna om vem hon har funnit, bjuder dem med tillbaka igen. Hon lämnar krokan, klart tecken på att hon kommer tillbaka. Mm. Lärjungarna kommer där in emellan och undrar sig lite på vad Jesus håller på med.
Ja.
Men gör inte så mycket ut av det. Istället så frågar de om mat. Jesus säger, jag behöver ingen mat. Jag har redan mat. Min mat är att göra min fars vilje. För han har här gjort något för att nå en människa och det har gett han all den tillfredsställelse som han behöver.
Mm.
Mat var inte det han tänkte på det här tidspunktet. Det var att göra det han kunde.
Och Jesus försöker ju lära lärjungarna här att de måste gå över de här barriärerna som de själva har byggt upp. Och därför så säger han i vers 30, 36. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in sin frukt till evigt liv så att den som sår och den som skördar kan glädja sig på samma gång. Och han säger i vers 38, jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Mm. Troligtvis en referens till Johannes döparens arbete som här bär frukt i Samarien.
Precis. Och sen får vi ju så efter den liksom samtalen det är mellan dessa lärjungarna så kommer de tillbaka. Vers 39, många samarierna, samaritarna kom från staten, kom till tro på honom genom kvinnans ord. Där hon vittnade, han har sagt mig allt vad jag har gjort. När samaritarna kom till honom bad de att han skulle stanna kvar hos dem och han stannade där i 2 dagar. Vers 41, och många fler kom till tro på grund av hans ord. Och de sa till kvinnan, nu tror vi inte längre bara för dina ords skull. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Och det här tycker jag är fantastiskt, för att vi tittade tillbaka på judarna när Jesus var efter påsken i Jerusalem. Det stod att många kom till tro då på grund av de tecken som hade gjort. Nikodemus kom det på grund av tecken. Men när han är i Samarien, då står det ingenting om att han gjorde tecken. Där står det bara att han delte ord med dem. Han hade helt säkert tydligen öppnat profetierna från Gamla Testamentet så som han gjorde genom sin ministry senare också och delade med sig av skriftens ord. Han undervisar dem och på grund av undervisning, på grund av ord, tar de emot Jesus, de tar emot tron. Och de går så långt här också att de pratar inte om liksom bara att han är någon som ska komma och befria från romarna och göra något national stolthet. De ser rätt igenom på vad det är. Han ska komma och han är världens frälsare. Det är det de väntade på och de tar emot honom som världens frälsare. Och det är det vi kan göra också. Vi kan ta emot och lära från Guds ord och låta Guds ord tala till oss och låta oss se genom det att mannen Jesus var mer än bara människa, men han var också frälsare. Vi ses på nästa avsnitt av Mannen på 8 scener.